heter du, Bomman?
Ja, jag kommer tala i med den här tonen.
Bra. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hejsan.
Idag är det tisdag när vi spelar in detta. Till helgen, allsvensk premiär 2021. Vi ska blicka mot den. Vart ska vi? Vad ska vi se? Och vad ser vi fram emot? Men vi kommer också i det här avsnittet att prata skador som vi inte hann med förra veckan. Vi ska göra en filosofisk utsvävning och resonera kring slumpens betydelse i framförallt fotbollen. Samt vilka som egentligen är de sämsta positionerna i årets allsvenska. Men vi ska börja med ett löfte. Mitt löfte inför årets säsong, Per. Vad tror du det kan vara?
Det ska, kommer vara att du ska, som vi har talat om tidigare, att du ska låta hela allsvenskan leva.
Ja, det var ett löfte för podden. Nu siktar jag högre och har ett löfte för hela min existens, skulle man kunna säga. Men jag ska sluta att det ska, och säga att det finns matcher som måste vinnas fram till att det verkligen finns en match som måste vinnas. Jag tycker det är det slarvigast använda begreppet vi har, det här med måste-matcher. Alltså, hur många måste-matcher var det egentligen i fjol till exempel? Jag kan liksom spontant komma på 3 i serien. Malmö FF Häcken där på hösten, Falkenberg IFK Göteborg, Helsingborg Kalmar, sen Kalmars kvalmatcher. Ja, men till och med där känns det lite krystat att prata om måste-matcher. Jag menar, måste-matcher existerar ju knappt. Ändå pratar vi om dem hela tiden. Jag kommer att bjuda dig på lunch varje gång jag bryter mot det här och liksom ens tänker tanken måste-match. Så håll koll på mina texter och vad jag säger i olika sammanhang. Pratar jag om en måste-match, då har du en gratis lunch.
Tack så mycket. Men en match får vara väldigt viktig eller till och med avgörande.
Absolut. Men håller du med om själva teorin här, att jag som har gått och rättat upp mig på henne? För vi använder det så otroligt ofta, de här jävla måste-matcherna.
Nej, men jag satt själv då och kollade på spelschemat och första omgången och tänkte så här, ja, nej, men Blåvitt måste nog vinna borta mot Örebro för att de ska komma in i säsongen med rätt känsla, och Hammarby borta mot Malmö, ja, det är nog lite av en måste-match. Så att jag håller med dig.
Ja, man går in liksom i måste-match-träsket, måste-match-fällan direkt redan efter första omgången. Det är ohållbart alltså.
För att skapa mening i sin tillvaro, ja, kanske.
Men håller du med det jag sa då, att om man, de matcherna som kommer närmast då i fjol var Malmö, Häcken, Falkenberg, Göteborg, Helsingborg, Kalmar och kvalmatcherna? Eller har du någon liksom så här med facit i hand där du känner att okej, där i fjol var det faktiskt befogat och närma sig begreppet?
Ja, men du sätter mig lite i svårt där, jag ska komma på någon, men det är däremot som jag verkligen fungerar på, tänker på måste-matcher, det är ju sista omgången 2019 också. Mm. Djurgården mot Norrköping, Malmö mot Örebro och Hammarby mot Häcken. Mm. Där tycker jag var 3 stycken riktiga måste-matcher.
Exakt, där är det ju helt befogat, för där avgörs ju allsvenskan inom loppet, eller inom en poäng. Alltså, Djurgården ligger under i paus mot Norrköping och måste ju kvittera för att vinna SM-guldet, och det gör de också. Så där är det ju befogat, men jag menar, vi använder det så oerhört slarvigt. Eftersom det finns ju ett tydligt exempel när det är rätt, och alla andra exempel är ju egentligen fel. Mm. Bra, då var det avklarat, löftet lagt. Vårt första ämne idag då, det är att spotta lite taktiska trender 2021. Och framförallt helgens snackis, eller det som borde varit den allsvenska fotbollens stora snackis, men som skedde i en match som inte var tillräckligt välbevakad egentligen. Så det här har ju gått helt under radar för de flesta förmodligen. Det var ju nämligen då Jocke Perssons vilda Varberg-experiment. Vad känner du egentligen till om denna epokgörande händelse, Per?
Jag tillhör ju de som då är kanske för ignoranta kring det som hände i den matchen, för jag fick inte reda på det förrän flera dagar senare då, när du berättade för mig att det hänt någonting epokgörande i den matchen. Och det jag vet är då att det var ett taktiskt experiment som jag tidigare inte har talat om i allsvenskan.
Nej, men det var ju så här att Jocke Persson då, tränare i Varberg, en halvtimme före matchen så tänker han alltså starta den med 10 man. Han ska inte låta Robin Simovic, anfallaren, vara med, för han vill i så skarpt läge det går få öva på en situation som kan uppstå. Du har en man utvisad, du är väldigt tillbakatryckt, du ska enbart försvara dig med 10 man. Men liksom under den här sista halvtimmen fram till avspark tydligen då, så ändrar han sig, så han låter Robin Simovic vara med i matchen mot Häcken. Men Simovic har då tydliga order. Han får inte delta i försvarsspelet. Så att han får alltså bara koncentrera sig på när Varberg får tag på bollen och vara med på omställningar. I övrigt ska han liksom bara bort. Och så ska de krypa ner då i skyttegravarna. Vilket gör att det här blir en matchbild där de står i liksom två raka led framför framför sin målvakt Varberg med start på halva egen planhalva ungefär. I 45 minuter ser matchen ut så, och så försöker liksom Häcken mer eller mindre stånga sig blodiga då, eftersom Häcken är ett centralt spelande lag, så springer de ju liksom rätt in i den här muren oftast. Och sen några tafatta omställningsförsök från Varbergs sida, eftersom de är så himla långt från mål varje gång de vinner bollen, så att ja, det blir inte så mycket av de här omställningsförsöken. De släpper också in ett mål i första halvlek efter 44 minuter. Då lyckas ju liksom Häcken lirka upp den här kompakta defensiven då. Och Jocke Persson står ju i intervjun före matchen och berättar för reportern när hon ställer sina frågor då att ja, men det blir nog inte någon så rolig match där. Vi ska nämligen göra en lite annorlunda grej här. Vi ska jobba lite 10 mot 11, för det får man inte chansen att göra så ofta. Sen inför andra halvlek då byter de ut en rad spelare och spelar på ett helt annat sätt. Och är ju faktiskt bra med den här matchen. Kvitterar ju Häckens ledning under första kvarten och andra halvlek. Men sen får de ju då Albin Wimbo utvisad för sitt andra gula kort. Så då får de ju ändå en jävla utvisning där. Så att då hade han kunnat öva på det där då egentligen, om han nu ville öva på 10 man. Och sen så får de ytterligare en utvisning och rasar ju ihop då. Häcken gör ju faktiskt i den här matchen 3 ganska fina mål som där de nära straffområdesgränsen liksom lirkar sig igenom och kommer till avslut. Väldigt svagt målvaktsspel ska sägas från Varbergs sida. Det var inte ordinarie keeper som stod, hoppas jag inte för Varbergs skull. Nej, men det var det inte. Ja, så det blev en otroligt märklig match och ett väldigt, väldigt annorlunda experiment helt enkelt.
Nej, men jag har 2 saker att säga om det här experimentet, och det första jag tänkte på var just med Robin Simovic är ju att han är ju inte den rörligaste typen av anfallare. Det kan ju vara så helt enkelt att Jocke Persson då på ett maskerat sätt har försökt hantera det som kommer hända under säsongen, alltså att de kommer ha ett mycket sämre pressspel just eftersom de har en jätte på topp som rör sig stelopererat liksom. Och utan att säga det rakt ut, så vi kommer spela försvarsspel med 9 utspelare. Och det andra jag tänkte på var att hur fan så Häcken på det här liksom? Deras viktiga genrep, då kommer Jocke Persson som någon slags cirkusartist liksom och bara ändra om förutsättningarna och gör det till någon slags halv pajasmatch lite när den här Häcken försöker förbereda sig inför den allsvenska starten. Mm. Var de liksom medvetna och tyckte de om det här?
Ja, jag vet. Jag ska bemöta dina 2 synpunkter där. Han sa faktiskt det, Persson, att det inte bara att vara 10 mot 11, utan det är också, menar han, på en matchbild som kommer att kunna uppstå i vissa matcher när de möter väldigt, väldigt dominanta lag. Nu är väl kanske Häcken, ja, det är möjligt att Häcken sen när de har allting på plats kan vara så dominanta så de fullständigt trycker ner Varberg så att de får jobba så här lågt. Men sen när lagen kommer i form, Allsvenskan har gått ett tag, Varberg ska möta kanske Malmö FF, Norrköping, Djurgården, lag som spelar väldigt, väldigt manglande, så en väldigt manglande anfallsfotboll, ja, då är det mycket möjligt att Varberg hamnar i det här läget, även om Robin Simovic då, som du säger, försöker göra ett pressspel. Så att det var väl en kombination av att öva på med en man utvisad och situationer som kan uppstå i matcher. Det sa han faktiskt. Vad gäller Häcken vet jag inte riktigt hur de såg på det här, om de tyckte det var dumt eller inte, men Häcken är ju ett lag som jobbar ju med ett centralt anfallsspel. De försöker ju liksom spela sig framåt, och det gjorde de ju här också. Fast det var ju tvärstängt oftast, så att de gick ju på liksom pumpen på första pressen där på halva ofta, eftersom jag menar de spelar med Falsetas och Berggren. Friberg är ju skadad, så att då tappar de ju den som är bättre kanske på att lirka in där. Så att ofta så slog de ju bort bollen och åkte på en omställning, men de hanterar de här omställningarna. Det var egentligen bara Albin Mörfelt i Varberg som hade ganska pigg, mycket kräm i benen helt enkelt. Det var ganska pigg i omställningarna på kanten, men har varit ganska ensam. Så att, jag menar, Häcken fick ju också öva på någonting i ett jobbigt läge när ett lag verkligen liksom stänger igen centralt. Och faktum är ju att till slut i första halvlek så når de ju hela vägen fram till offensivt straffområde. Har ett rappt kombinationsspel där och gör ett bra fotbollsmål. Mm. Även om som sagt målvaktsingripandet lämnade mer i övrigt att önska.
Häcken, hur var det kring deras startelva? Är det fortfarande både Olsson och Ekpol och borta?
Olsson, Ekpol och Friberg borta. Olsson, Friberg borta till premiären. Förmodligen Ekpol och eventuellt tillbaka till premiären. I övrigt var det väl Jona Toivo vila också. Han har varit på landslagsläge. Va? Så att, i övrigt var det väl så gott som ordinarie då. Så att de närmar väl sig en ordinarie startelva. Vi ska komma tillbaka till skador och Häcken där och andra lag som haft mycket skador. Men Häcken går väl i rätt riktning där. Nej, men i alla fall om Varberg där då, det känns som att de har något jävla go i det här. Alltså, lyssnar man på Jocke Persson så är otroligt positiv. Han jämför hela tiden med förra års säsong och säger vi är mycket bättre förberedda än år. Vi andra, vi tittar på Varberg och säger fan det här kan inte bli bra, de har tappat Selmani och så. Men det är uppenbart att de försöker göra något helt annorlunda. Det är uppenbart att det kanske i vissa matcher kommer se ut så här. Jag tror att det kan vara ett fotbollslag Varberg som väldigt många blir fruktansvärt frustrerade på. För det var inte lätt att spela mot den här liksom, de här raka leden som försvarade målet där. Spelarna verkar hängivna och ställa upp på Perssons idéer. Och nästan alla har ju tippat Varberg i botten just utifrån det här. Okej, de tog bara 35-ish poäng någonstans i den konstiga säsongen 2020. Tappat Selmani som sagt. Tappat Nolin. Måste förändra spelet för de blev av med det här pressspelet. Gör något helt ut. Men de har tagit in en hel radda spelare som man har lite dålig koll på. Så att det är möjligt att Varberg kan bli en obehaglig överraskning för många. Och Jocke Persson, han framstår ibland lite liksom som en lustig kurre så. Men det är intressant när tränare gör något som knappt har gjorts tidigare. Men ändå när man borrar i det lite, fan det här är ändå någon som har tänkt till.
Kan det inte vara så att Jocke Persson faktiskt är mer intressant som handfast instruktör och tränare än vad han är som den här glade spelvinken, retoriken och liksom den här sanningssägaren då som folk älskar att lyssna på.
Ja, jag tycker det. Mm. Jag tror ju att han har ju ett större värde där bakom det här liksom skalet då som han skyddar sig med eller som är någon del av hans persona då som han ju kan ha också när han är i en klubb som Varberg. Ska han uppåt i karriären så kanske han får slipa lite på det där förstås. Sammanfattningsvis så landar det ju i att vi förmodligen kommer få se ett Varberg som kan spela på ganska många olika sätt. Och det var väl någonstans där jag ville leda in det här ämnet inför säsongen här nu. Vad har du sett hos lagen som sticker ut? Vilka spelar på ett sätt som vi kommer lägga märke till? Om Varberg tillämpar den här ultradefensiven med två raka led liksom från halva egen planhalva, då är det klart att det kommer sticka ut. Det är extremt lågt. Vad har du sett?
Ja, jag tänkte vara lite så här bredare i hur jag angriper det här ämnet, och det var att jag intervjuade Dennis Hymmet för någon månad sedan kanske, eller några veckor sedan, och pratade lite med honom då och snackade vi lite om hur ÖSK skulle spela och sådär. Då sa han det här citatet: vi måste fortsätta vara aggressiva utan boll. Man kan inte bara ha possession hela tiden. Fotbollen utvecklas och lagen kommer straffa dig om du bara försöker hålla i bollen utan att göra någonting med den. Många lag i Allsvenskan vill ligga på kontringar. Vi måste komma in i ett flow, vara aggressiva och vinna bollen högt upp i plan. Och när jag hörde Dennis Hymmet säga det, då fick jag en känsla av att det var någon slags... Just Hymmets citat var ett slags lackmustest på den allmänna uppfattningen om vilka taktiska överväganden som är rimliga. För jag är helt övertygad om att Dennis Hymmet hade sagt någonting helt annat för 3 år sedan. Då hade han sagt så här: om man själv har bollen, då kan inte motståndaren göra mål. Ett eget possession är det bästa försvarsspelet, för då styr man matchens liksom händelser. Eller ja, i svensk fotboll måste vi bli mer bekväma med bollen, vi måste lyckas med det här och det här. Jag säger inte att någonting är rätt eller fel, men jag fick en uppfattningen att det är inte just Hymmet citat här i just Örebro. Det här Örebro som alltid verkar spela som någon slags mellanting kring hur Allsvenskan spelar.
Jo, jag håller med. Örebro spelar ju då ett 4-4-2-spel i år. Och jag menar, när jag kom tillbaka till den allsvenska bevakningen 2018 och liksom höll fast vid de principer som jag än idag håller fast vid, då hade man ju blivit kölhalad om jag hade sagt något liknande som Hummels. Då hade man ju varit en bakåtsträvare om man ens andat sig där. Och dessutom i ett lag som spelar 4-4-2. Och hela liksom den här polariserade debatten med Poja Aşbağı och allting som var där, så gick det ju knappt att uttrycka sig så som den Hummels gör här. Jag är glad liksom att samtalet ligger på en mindre dramatisk nivå kring det här, för jag menar det är olikheterna någonstans som berikar. Det är bra när alla gör lite olika saker, inte att det dogmatiskt ska vara på ett visst sätt att nu måste alla hålla på med possession, nu måste alla slå långt och så vidare och så vidare. Jag menar, jag tror att när de här olika skolorna möts, då uppstår ju någonting, men ingenting är ju i grunden bättre än något annat. Utan det är fortfarande liksom spelarnas skicklighet som avgör, och ytterst ovanpå detta ligger ju pengarna som styr, och det väger ju mycket tyngre. Och det har ju alltid varit liksom ett argument som jag tycker faller bort lite, att det är pengarna som avgör, inte taktiken.
Jag tror också att det kommer talas mer om den kvalitativa långbollen, för det är ju lite kul med modord, och något ord som jag ändå har hört mer och mer sista åren, det är ju ordet om att spela mer vertikalt, vilket ju egentligen bara är en omskrivning då för att kanske spela rakt så, man ska bryta igenom linjer, och skillnaden då är att man tyckte att spela rakt förr i tiden, då slog man en dumboll, slumpboll rakt upp på någon som skulle försöka göra någonting av det. När man pratar om att spela kanske vertikalt nu, då menar man att man ska med en, antar jag, kvalitativ boll, antingen hög eller antingen en hög kvalitativ boll eller lång boll eller en längs marken, ska bryta igenom linjer och spela dem med vertikalt och så vidare. Men det tror jag folk kommer prata ännu mer om. Just eftersom klubbar som Liverpool och liknande ganska ofta drar en kvalitativ vertikal lång boll bakom motståndarnas backlinje.
Ja, där får man väl säga att Josef Okumo i Elfsborg har varit, eller är någonstans sinnebilden för det. AIK var ju lite inne på det där i fjol, Norling i början där, men det talar man inte så mycket om, för man talar om annat, men att målvakten skulle sätta den här långa bollen, det har jag hört nu har andra tränare återkommit till, att man pratar om målvaktens, en direkt lång boll från målvakten kan vara ett anfallsvapen, när alla tror att man ska börja spela liksom sig framåt, så kommer målvakten med den långa djupledsbollen. Häcken gjorde ju ett sånt mål där Dahlberg då får en assist i Jeremejeff till exempel i cupkvartsfinalen, även om det innehöll ett par andra ingredienser också. Så det tror jag absolut att det är. Jag menar, det här spelar genom linjer är ju egentligen inte nytt, utan det är ju någonstans det man har försökt göra med possession-spelet hela tiden, att hålla i bollen tillräckligt tills man har skapat den ytan, och sen så går man igenom. Och det försöker ju någonstans lagen fortfarande göra. Återigen, vi var inne på Häcken där, spelar ju mycket centralt och försöker hitta igenom linjer så. Men jag tror att du är helt rätt på det där, när den här liksom långbollen då, vertikalen som du pratade om där, att vi kommer både få se och höra mer om den, och den som har varit allra bäst på det i fjol är ju Josef Okumo som blir ett anfallsvapen redan från egen backlinje för Elfsborg.
Så att det var mer, det var liksom, vad gäller enskilda lag så har jag kanske inte fastnat så mycket. Det pratas ju mycket om att Djurgården att ha liksom bytt lite på sitt innermittfält, om hur Hammarby har ställt om sitt innermittfält. Det som jag ändå tyckte var lite spännande, det var ju om man kollar på Norrköping i hur centralt Haksabanovic och Levi har spelat i Nymans frånvaro. Hur de har kommit in så väldigt, väldigt centralt i spelet och nästan agerat anfallare, tyckte jag. Det är väl någonting som man har tyckt var spännande.
Ja, Norrköping är ju intressanta där, för där har ju Rickard Norling då, det kan man väl lämna här då, han har ju någonstans, jag vet inte exakt om han har bestämt sig, jag vet inte exakt hur det kommer se ut till slut, om han prövar sig lite fram eller om han går in med en klar fast linje, exakt så här ska vi göra i varje match. Jag tror att det kan vara att de varierar lite, men han har ju någonstans, han har ju inte övergett det han började med i AIK, däremot gör han ju inte lika extremt, men i vissa matcher har det ju fortfarande varit ett tydligt man-man-inslag från offensiva spelare, bland annat mot Häcken så jobbade ju Abdulrazak Isak Ishak där heter han, va? Han inte ordinarie, men han var ju med i den matchen. Han jobbade ju liksom man på en av Häcken, eller ja, en av Häckens centrala innermittfältare. Så att och liknande uppgifter hade andra spelare, så att Norling ligger ju kvar med den här liksom man inslaget även från offensiva spel, att alltså, i princip ska följa dem väldigt väldigt långt, och alltså då inte lika extremt som i AIK, men han jobbar med någon slags mellanting där. Så att, och det gör det väl en del andra lag också. Så det här man är ju en slags fluga som har kommit in i fotbollen. Dock utförs den inte så extremt som det gjorde i AIK, men det definitivt har det skett ett trendbrott, att man-inslaget över hela plan är mycket mer närvarande i dagens fotboll än vad det var bara för 2-3 år sedan. Kalmar sticker ju givetvis ut som ett lag som håller fast vid det här vi var inne på tidigare, det här då, den debatten som var 2017-2018 där, att man ska ha det här extrema egna bollinnehavet och spela sig upp i alla tänkbara situationer, det som Rydström också drev extremt i Sirius då, det försöker han ju nu då driva extremt i Kalmar, men nu är de väl ganska ensamma med den typen av fotboll, Kalmar, det är inte så många lag som försöker se på det där längre, utan de flesta jobbar ju med någon slags blandning av olika saker.
Ja, och så hörde jag något Rydström sa kanske på upptaktsträffen i att de hade, menar han på att de hade liksom överdrivit det också mycket under försäsongen och även kuppen då, att man hade överdrivit riskerna man tog för att man skulle då skruva ner det lite sen när det väl allsvenskan började sen.
En efterhandskonstruktion efter den där kölhållningen de åkte på mot Djurgården och tappade bollen utanför eget straffområde efter en minut.
Kanske, samtidigt så vet jag att han jobbar mycket med den metodiken i träning, att man ska göra det svårare för spelarna än vad det är i en match sen. Mm. Så att matcherna ska kännas enklare.
Mm. I övrigt, ett lag som jag har ändrat mig lite om under försäsongen är AIK. Jag hade bilden av att okej, Bartosz Dzielak kliver in och gör en omstart på den svartgula maskinen som med kraft och med en bra backlinje, ett bra försvarsspel och mycket kraft trycker tillbaka sina motståndare och sen gör de 1-0 sent på en hörna. Det känns som att AIK jobbar lite mer avancerat än så när man tittar på hur de spelar. Det är ganska mycket platsbyten och så att jag tror liksom inte att det vi såg i fjol var långt ifrån slutprodukten av det som Dzielak vill göra, utan jag tror att AIK kommer nog uppträda lite mer kommer nog uppträda på ett lite annat sätt än vad de gjorde i fjol.
Mm. Absolut.
IFK Göteborg sticker väl ut lite grann kan man säga med ett väldigt liksom positionsinriktat 3-5-2-system där de har, eller 3-5-2-formation där de har jobbar oerhört mycket med försvarsspelet. De har ju inte liksom den här tidiga återerövringspressen på samma sätt längre, utan nu ligger de i sin 3-5-2-formation och där har de ju en bra bit kvar, kanske framförallt för att de inte har några spelare på vänstersidan, och varken en ett riktigt bra tredje mittbacksalternativ där till vänster. Sebastian Eriksson kom ju fel lite då. Och nu har Alexander Jallov då fått vikariera som vänstervinge, och han är ju till höger egentligen, så att det är ju dubbelt ovan position där, så att de blir ju liksom väldigt sårade mot Värnamo i Göteborgs genrep, går in med en tydlig idé att vi ska såra de här. Och det gör man ju mot alla 3-5-2-lag. Man försöker ju såra dem i den ytan. Men IFK Göteborg är extra känsliga där till vänster. Och när de möter bättre lag, det här är ju superrättan. Jonas Tärnsson tränar för all del. Men de kan bli slaktade på den här vänsterkanten.
Men för att vara en person som lägger noll vikt vid försäsongens matcher, så tycker jag ändå att du har lagt väldigt stor vikt vid de taktiska övervägandena under vårmånaderna.
Alltså grejen är att jag har kommit in i en bra träningsrytm, och det bästa sättet att stanna kvar länge på gymmet, det är att sätta på en av de här träningsmatcherna som går att se på Discovery efterhand. Jag menar, slänger du på en halvlek där, ja då har du ju plötsligt gjort 45 minuter på cross-trainen. Så att det är en kombination av en ökad, det beror egentligen på en ökad träningsvilja hos mig själv att jag ser de här träningsmatcherna, och ska jag säga, möjligheten att se dem i efterhand på tv. Jag vet inte, har den funnits tidigare på det här sättet? Kanske den har, jag har liksom inte, i alla fall inte, kanske har funnits i 10 år, men jag bryr mig egentligen inte om träningsmatcher, men nu går de på ett lätt sätt att se på mobilen i alla fall, och eftersom jag då tillbringar mycket tid på cross-trainen så har jag sett ett par.
Ja, men det är väl så att man kunde väl inte göra det lika enkelt förut, så jag vill ändå ge Discovery det, att det har de skött bra.
Ja, nej, men det är en supertjänst i alla fall för oss som bevakar det. Sen var som sagt vad det betyder i slutändan, det vet fan. Mm. Träningsmatcher saknar ju normalt sett betydelse, tycker jag. Är vi nöjda med de taktiska trenderna, eller har du något annat du tycker förtjänar att lyftas?
Nej, dags att gå vidare, tror jag.
Dags att gå vidare. Då går vi till veckans, eller helgens då, stora match, får vi väl kalla det. Det var ju en tävlingsmatch som inte var en av alla dessa träningsmatcher, utan vi hade en cupsemifinal mellan Djurgården och Hammarby. Hammarby vann med 1-0 i en märklig fotbollsmatch där man kan fundera på om det är rimligt att tala om tur eller slumpen då som gör att de vinner den här matchen. Och det ska jag utveckla i en frågeställning här, Per Boman. Och frågan som detta ramlar ner i, jag vill förvarna det här, det kan vara den mest komplicerade fråga som någonsin ställts i en fotbollspodd, så lyssna uppmärksammat. För att när man pratar om slumpen så handlar ju det om ofta avsaknad av kunskap varför något händer. När man inte riktigt kan förklara ett skeende så tenderar många att prata om tur eller slumpen. I vissa fall går det över i konspirationsteorier då, men det är en helt annan diskussion. När det gäller den här slumpen då, så finns det två olika sätt att se det. Och jag lyssnade på Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, när han pratade om detta i SRs filosofiska rummet här om veckan. Och jag har lånat hans beskrivning då för att föra över den till fotbollens värld. Inom fysiken så talar man om begynnelsevillkoren. Att man inte riktigt känner till hur de ser ut. Och då finns det ett utrymme för flera olika utfall. Och det är egentligen det man menar då när man talar om slumpen. Men det är ju alltså ingen slump egentligen. Det är bara att vi saknar kunskap om en händelses begynnelsevillkor. Som ju då kan leda till flera olika utfall. Och det utfallet det blir, det förklarar vi med slumpen. För att vi känner till begynnelsevillkoren för dåligt. Vi har alltså en avsaknad av kunskap. Samma inom meteorologin, eller närmare bestämt då kaosforskningen, där man talar om den här då, och den är ju känd, fjärilsvingseffekten. Att en fjäril fladdrar till med en vinge eller inte, och det avgör om det kommer bli en storm på andra sidan jorden eller inte. Den materian som liksom det skeendet innehåller, det är ju helt ohanterligt att förstå sig på. Och därför gör man det till en fråga om slump. Fast den egentligen inte är någon slump. Men det går inte att få en överblick över orsakssambanden som leder från fjärilsvingslaget till stormen. Inom kvantmekaniken då, och här kommer vi då till det intressanta. Där kan man tala om en absolut slump. För att där är kunskapen inte bara otillgänglig. Den existerar överhuvudtaget inte. Det finns inte ens en teoretisk möjlighet. Även om du skulle haft all kunskap, så finns det inte en teoretisk möjlighet att kunna bestämma till exempel när en viss atomkärna kommer sönderfalla. Det enda man kan tala om är sannolikheter att det händer inom en viss tid. Men precis när det händer, det är bara en ren slump, en absolut slump. Det finns alltså inget givet skäl varför atomkärnan sönderfaller vid ett visst givet ögonblick. Och då är frågan, Per Boman, var Hammarbys mål mot Djurgården en absolut slump, eller är det bara svårt att förklara? För att det är ju en slags fjärilsvingseffekt här. Gustav Ludvigsson får en felträff. Bollen är på väg till inkast, men mittbacken Ouattara Mohamed har dröjt sig kvar i straffområdet efter en hörna. Han träffas i magen när han inte hinner flytta på sig, och bollen går i mål. Matchens enda mål. Ett turmål eller inte?
Tack för den utläggningen, det var intressant. Jag ser det som att när vi pratar om någonting att det är slumpmässigt, då pratar vi nästan alltid om att det har haft en liten chans att hända, liksom, att det är osannolikt. Men vi kan ju ändå se så här, att man slår Yatzy 3 gånger på raken, det är osannolikt, men det finns objektiva förutsättningar för att man ska kunna slå 3 Yatzy på raken. Och jag tycker att Hammarbys mål mot Djurgården, det är ungefär som att slå 3 stycken Yatzy på raken. Det går inte att det är liksom, om någon annan har liksom jag ser liksom inte det är klart att det finns liksom, det finns, Hammarby är trots allt tagit, de har trots allt lyckats få en hörna, det kommer från en hörna väl, lyckats ta sig in i straffområdet, och då har man ändå skapat själv möjligheten att någonting skulle kunna hända. Men det är ju inte slumpen att det händer, det är bara väldigt osannolikt att det händer, vilket gör att man kan egentligen inte kritisera Djurgården så mycket för att det blir så, eftersom de ändå har försvarat sig så pass bra så att det är osannolikt, men det är inte slumpen. Köper du det eller?
Ja, jag ska, ja, och, men jag ska komplicera då ditt svar lite till där, för att jag håller precis med om det. Det är ju en skicklighet liksom att Hammarby överhuvudtaget är i den här semifinalen. Det är en skicklighet som du säger att de får hörnan. Det är en skicklighet att Ludvigsson befinner sig där han ska. Det går att säga att det är en skicklighet av en mittback att dröja sig kvar och inte rusa hem direkt när bollen går ut i en andra våg, för att det är så målet kommer till. Så att det finns massa ingredienser av skicklighet som gör att det här målet kommer till. Sen är ju då själva tillslaget är ju en felträff. Han gör ju någonting som han inte menar att göra. Och det faller sig så, som du är inne på, osannolikt att den här bollen träffar en lagkamrat som inte hinner flytta sig och går i mål. Så att det är massa delar inför det som leder till själva målet som är skicklighet. Medan man kan säga då att det som leder till målet, det är inte skicklighet. Men om du då ska göra den definitionen och kalla det här för tur, att den här felträffen går i mål där då, ja då hamnar du i ett läge där alla skott du skjuter, de hamnar ju inte exakt där du har tänkt dig. Du kanske får en bra träff, du siktar mot ett hörn, men du får en bra träff, den blir hårdare än du har tänkt dig eftersom du får den mer rakt mot mål och den går lågt och målvakten hinner inte reagera och den går i mål ändå. Där skulle vi aldrig tala om tur, även om skyttens avsikt inte, det var inte skyttens avsikt att placera den där, han tänkte helt enkelt lägga den någon annanstans. Så att om vi då ska kalla den här snedträffen för tur, då måste vi också kalla massa andra avslut för tur, för det är ganska sällan, eller sällan är det väl inte, men det är ganska ofta ett avslut inte sitter exakt där spelaren har tänkt sig, särskilt det kanske nickar eller när man fläker sig fram eller så, och det kallar vi normalt inte för tur. Så att jag landar väl också någonstans i att det är med all fakta på bordet, så att säga, så är det ju här målet som den spontana reaktionen är, vilket jävla flytmål, fan vad tur de hade. Så reagerar ju alla på det målet, eller hur? Mm. Vilken jävla slump eller vilken tillfällighet, bla 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 liksom, vilket ord du väljer, ödet, vad det nu kan vara. Men när man bryter ner det så innehåller det ändå ett mindre mått av tur än vad en spontana reaktion är.
Ja, för mig är det inte orimligt att Hammarby gör mål i den här matchen, för bortsett från den här, vad ska vi kalla det, icke-chansen som de gör mål på, då har de ju, skulle jag ändå tippa på, 6-7 bra omställningslägen under matchen, kanske fler till och med, som inte alltid leder till någonting, men som ändå känns farliga, där de är kanske ibland 2-2, 3-3 eller 3-4 eller sådär. Det tycker jag upplever att det händer ett par gånger under matchen. Så att Hammarby, trots att de har ganska lågt XG i den här matchen, att de lyckas göra ett mål är inte orimligt. Däremot var det också osannolikt att Djurgården inte lyckats göra något mål. Men det finns ju även förklaringar till det. Sett till det övertaget som Niklas Bergkrot tar mot Rodic, eller Chilufya, han kan kanske inte ha ett övertag mot Jassen, man tar sig förbi många gånger. Man får ändå ge Djurgården det att, eller man får kritisera med Djurgården är att de har ju ett oerhört bra spel i den här matchen. De lyckas sätta sig på Hammarby, de lyckas ha den totala dominansen. Men sett till hur många gånger de hamnar i ett läge att skapa en bra chans, så får de ju inte ut tillräckligt mycket av det. Då måste det kanske finns så att Niklas Bergkrot inte är samma assistmakare, eller han kanske inte är lika bra på att slå inlägg som han var när han var i Norrköping. Chilufya kanske fortfarande spelar mycket på chans, liksom att det borde kunna hända någonting bra där, men man vet inte riktigt. Plus att de har fortfarande kanske centerspelare också då, som inte heller har kvaliteten att vara i ett guldjagande lag. Och nummer tre, de hade total kontroll på matchen med Magnus Eriksson, Schüller och Hampus Findell. Men de kanske saknade någon i Fredrik Ulvestad som stöttade in i straffområdet liksom i sista kvarten. Han avgjorde ganska ofta för Djurgården genom att han var den som tog sig in på det sättet. Nu hade de med kanske Mange Eriksson som stod och sköt lite mer långskott utifrån, eller försökte med instick och inlägg. Det kanske också hade en påverkan.
Nej, men jag är precis inne på det, för att om man leder då vidare resonemanget där, om vi har liksom, om vi har vi har inte helt uteslutit slumpens betydelse för det här enda målet, men vi har lagt till parametrar att det består av så många andra moment, så man kan inte enbart tala om det som ett turmål. Man måste värdera det som en prestation också. Då har du matchen i övrigt där, och du nämner ju många grejer där, och rent statistiskt när man tittar på det, så hade ju Djurgården 13 målchanser, Hammarby hade 4, Djurgården hade 18 avslut, Hammarby hade 7. Djurgården hade då 7 avslut på mål, Hammarby 3, och 3 av de här 7 Djurgårdsavsluten, de går ju i ribba stolpe då, så att det är ju farliga. Det gav ju ett XG då, förväntade mål, på 2,4 mot 1,1 för Hammarby. Djurgården 2,4, Hammarby 1,1, så att utifrån där då så borde de ju ha gjort sina mål, Djurgården också, vunnit den här matchen då kanske med 2-1, men när då jag har tagit de här siffrorna från matchanalysverket, tyget Instat, och när Instat räknar samman snittet på samtliga spelares prestationer över hela plan i hela matchen, då blir det här mycket jämnare. Då slutar det här alltså 242-240 till Djurgården. Så visst, ett visst övertag för Djurgården då, men 242-40. Det här är alltså en väldigt, väldigt jämn fotbollsmatch om du väger in att även en försvarsaktion är något bra. Mm. Och det måste man göra i fotboll. Däremot så tenderar vi väldigt ofta att bara titta på anfallande lagets det de gör helt enkelt, eftersom vi bedömer det så mycket svårare än att försvara. Att det är svårare att vara konstruktiv än att vara destruktiv, kanske ligger något i. Men ska man verkligen bestämma vad en fotbollsmatch har handlat om, då får man ju titta på alla prestationer. Och då har vi alltså en jämn fotbollsmatch. Vi har 242-240. Jag förstår att de siffrorna inte säger så jävla mycket, men det är alltså ett snitt på alla spelares individuella prestationer. Det går inte bara att luta sig på det, men det säger någonting om att när du väger samman allt, så var det här en jämn fotbollsmatch. Och vi har alltså ett mål som vi konstaterat icke är tur, utan innehåller så mycket delar av skicklighet också att det kan icke förklaras bort med tur. Så att den sammantagna bedömningen eller slutsatsen av hela det här långa resonemanget är ju att den här matchen som många diskuterade, den var ganska logisk, och Hammarby vann rättvist.
Nej, så långt tycker jag inte. Däremot kan man säga att det fanns skäl till, alltså man kan förstå varför hur det kunde gå som, eller det fanns objektiva förutsättningar för att det skulle kunna sluta så där, men totalt sett så tycker jag ju att
jag tycker med all den fakta vi har redovisat, den filosofiska fysiska diskussionen om slumpen, dessa siffror vi hämtat från matchanalysverktyget, att vi själva såg matchen, våran förkunskap om fotboll, så tycker jag att man kan säga att resultatet var logiskt och rättvist.
Ja, men det får du tycka. Men jag tycker ju att Hammarby stod för en oerhörd liksom moralisk insats. Det var imponerande att se hur de liksom underställde sig den här liksom köttiga, tjonga upp bollen på läktaren fotbollen. Liksom. De har inte sett Hammarby göra tidigare. Men jag tycker ju Djurgården gjorde nog för att vinna matchen. Jag var mycket imponerad av Djurgården.
Men då värderar du ner de defensiva insatserna i förhållande till de offensiva.
Ja, för jag tyckte inte att Hammarbys defensiv var kontrollerad i så hög utsträckning. Jag tycker att den var imponerande på det sättet att de, som jag sa, liksom tog sig an det på det sättet, att de inte vana vid att försvara sig så, men så pass ofta som de i desperation rensade undan bollen. Och jag tycker också att de sjönk alldeles för lågt. Jag förstår varför de gjorde det, för att de var hus var trötta, att de inte lyckades upprätthålla organisation högre upp i planen, liksom. Jag fattar allt det. Men jag tycker ju inte att jag tycker att Djurgården var det klart bättre laget och förtjänade att vinna.
Jag tog inte med det perspektivet där nu med deras trötthet då. Mm. För att jag menar, matchen måste analyseras utifrån det som händer de här. Det är klart att det är en poäng med att Hammarby är trötta där. Men även bortsett från det så håller jag fast vid att min lilla utsvävning här kring fysikens lagar och kvantmekanik och även en djupdykning i matchanalys gör att jag känner mig ganska trygg i det jag sa där, att de vann den här matchen rättvist och resultatet var ändå logiskt.
Resultatet var kanske inte ologiskt, men just rättviseaspekten tycker jag är, den är ju inte, nu när du har varit ganska vetenskaplig i övrigt, så just rättviseaspekten blir ju lite, den är ju mer en ja, där tycker jag man kan vara mer känslomässig, och då tycker jag att Djurgården hade förtjänat att vinna matchen.
Årets final i cupen blir ju då Hammarby mot Häcken, och ett Häcken som kan ta 4 medaljer i år, den historiska första kvadruppen, om man även räknar in att man har damlag numera. Har du tänkt på det, att de är i final, båda lagen är i final i cupen, och båda lagen är topptippade i tabellen, hämta hem 4 medaljer till Hisingen helt plötsligt?
Det hade jag inte tänkt på, men normalt sett så brukar man ju inte räkna ihop 2 olika lags möjlighet att vinna, men det var ännu en pigg spaning.
Kvadruppen, jag har faktiskt aldrig hört någon prata om den tidigare, någon måste ju vara först. Därmed byter vi ämne och går in på en annan intressant frågeställning som alltid är relevant under försäsongen, och det är ju, ja, under hela säsongen egentligen, och det är ju det här med skador. Varför slår skador, eller upplevs i alla fall, slå olika hårt mot olika lag? Varför är då till exempel IFK Göteborg och Häcken så hårt skadedrabbade i år, eller har varit? Under försäsongen har Blåvitt och Häcken då tillsammans haft 30 spelare på skadelistan enligt en pigg sammanställning som Göteborgs-Posten gjorde. Och varför blir det så, kan man ju då fundera på. Och då har ju GP pratat med Häckens sjukgymnast Patrik Gazarian, och han får ge sin förklaring varför det har blivit som det blivit i Häcken. Han säger att det är en väldigt komplex fråga. Men om man tar det från början, så handlar det om förra säsongen, tror han, alltså coronasäsongen 2020. För att när svensk fotboll valde att stänga ner, och det var ju då i april-maj eftersom säsongen sköts upp, så valde Häcken att inte gå på semester, utan de körde hårt, förklarade täta spelschemat, och det gav frukt. Vi hade väldigt lite skador fram till augusti och kom 3. Och sen blev säsongen en månad längre, men vi fick inte en månad mer vila. Jag tror att en stor anledning till då Häckens många skador är en förlängd säsong förra året. Så kan man förklara det där. Gazarian då, och även tränaren Andreas Alm, de pratar också om vädret. Att det är nästan 25-30 grader kallare i år än vad det var i fjol, säger Alm. Och han menar väl då alltså att när säsongen avslutades jämfört med vad det har varit nu då, kan jag tänka mig. Och han menar att han kan ha underskattat då den här skillnaden i temperatur och borde haft längre uppvärmningar och sådana saker. Så där pratar de ju mycket då om den typen av förutsättningar då. Sen så berör de även IFK Göteborg, som ju har haft väldigt mycket skador också, men de har haft en annan typ av skador. De har inte haft då, för Häcken har haft väldigt mycket belastningsskador, och det är egentligen bara Mark Hamsik då, som när han drog sin vad där, eller fick ont i vaden. I övrigt är det spelare som har åkt på smällar, duellskador. Och IFK Göteborg pratar man liksom någonstans om otur och så här, att Kolbeinn Sigthorsson har bröt handen under ett landslagsläger, många så här konstiga skador liksom. Men varken Blåvitt eller Häcken, ja, lite Häcken inne på det här då med åldersstruktur, de nämner ju det som jag tror och förstår egentligen är det mest grundläggande. Vad är det liksom för spelare man har värvat, och vad är det för spelare man har i truppen? Spelare med stor skadehistorik tenderar ju att bli skadade på nytt. Jag menar, det är ju ingen slump att Kolbeinn Sigthorsson, han gjorde väl inte 2 matcher i rad i AIK? Möjligen någon gång, men under 2 år.
Nu gjorde han någon gång, men sällan.
Men i regel kunde han inte spela 2 matcher i rad för det mesta. Så att det är ju liksom inte konstigt att han då inte så van vid att befinna sig i matchsituationer, att han hamnar snett och får någon annan typ av skada. Carl Johansson, mittbacken där som blir skadad, vilket var ett tungt tapp för Blåvitt. Han har en lång skadehistorik. De har mycket äldre spelare. Robin Söder har jättemycket skadehistorik. Jakob Johansson vet vi på senare tid, jättemycket skadehistorik. Det här är ju liksom spelare, de har ju en sån trupp. De har handlat, värvat en del skadat gods. De har väldigt många äldre spelare. De kommer under den här säsongen få mycket, mycket fler skador än det som Patrik Gazarian här pratar om, är något slags snitt, att man i regel alltid har 3-4 spelare på skadelistan, kan gå upp, kan gå ner, men någonstans så ligger man där omkring 10-15% i en fotbollstrupp, och då har du ett par 3-4 man som är på skadelistan. Men om du har en trupp som ser ut som IFK Göteborgs, många väldigt gamla spelare, många, för all del också många unga spelare, som när de tar klivet upp kan lätt bli skadade när belastningen ökar och allt det här. Och sen då de som kanske är mitt emellan i ålder, de har en lång skadehistorik, för de är handlade på skadat godsavdelningen, och de har handlat från skadat godsavdelningen. Ja, då kommer du få mycket, mycket fler skador, och det är ju fullständigt logiskt. Däremot tycker jag inte att Häcken riktigt kan placeras in på de har inte värvat skadat gods på det sättet.
Ja, och sen till exempel ett inspel man kan komma med, det är ju att Blåvitt har ju också varit lite, de hemvänner de har valt har ju de nästan varit tvingade att välja på något sätt av känslomässiga skäl, och att man får en klass som man inte hade haft råd med annars. AIK har ju varit i den ekonomiska situationen att de har kunnat välja hemvändare som inte är kopplade till Stockholm eller till AIK, men som då är av en, vad ska jag kalla det, bättre fysisk kvalitet, liksom med Mikael Lustig och Sebastian Larsson, som ju sällan har varit skadade under karriären, inte alls varit särskilt skadade, knappt någonting alls sen de kom till AIK, eller trots en högre ålder.
Jag tycker att det perspektivet tappas bort väldigt mycket. Man blir förvånad. Man tittar på sin trupp och så säger man, åh, vi har jättebra trupp, och sen så rasar in skador, och så tänker man, vad fan är det, karma liksom, vad fan beror det här på? Det kan väl för all del vara, men det handlar ju väldigt mycket om det. Alexander Kasaniklis var ju ett bra exempel på det. Han kom hem till Hammarby, och han menar någonstans hans högsta nivå var kanske för hög för allsvenskan, men han har haft en väldigt lång skadehistorik, och det uppstod också nya skador. Och det finns ju en del spelare som är det där, att vi funderar lite på varför blev det aldrig något av dem. Nej, men de har liksom, om det var gener eller vad nu kan vi bero på, de är extremt skadekänsliga, kanske fått en skada i fel läge, aldrig kommit tillbaka riktigt från det och byggt upp sig igen. Där finns en logik. På samma sätt som det finns en logik bakom det här med slumpen, så finns det någon form av logik även här.
Absolut.
Vi ska gå vidare till ett ämne som jag vet ligger dig varmt om hjärtat, Per Boman. Vi ska prata om seriens sämsta position. Målvakt eller vänsterback är, för att inte det här ämnet ska bli allt för långt, så har vi valt att förbestämma att det är de två positionerna det handlar om. Där det är svårast att hitta kvalitet helt enkelt. Vi ska syna de sämsta, och om vi då börjar med målvakter, finns det egentligen någon riktigt, riktigt bra målvakt i allsvenskan utöver, innan jag blir helt kölhållad här nu, utöver Oskar Jansson i Norrköping som jag tycker är en bra målvakt. Jag tycker att Pontus Dahlberg i Häcken är en riktigt, riktigt bra målvakt, men han är på lån, han försvinner snart. De har Peter Abrahamsson där, men han har varit skadad, långtidsskadad, tillbaka i sommar eventuellt. Sen har du Giannis Anestis, helt okej målvakt. Ali Keita, helt okej, men lite på nedgång. Utöver det, och de tycker jag inte heller, det är liksom inga superkeeprar, utan det är någonstans Jansson, det är Dahlberg och det är eventuellt Abrahamsson.
Nej, men jag tycker väl i grunden att vänsterbacken är en ännu sämre position i allsvenskan, men jag håller med om att målvakten är den näst sämsta, för att jag brukar kolla på topplagen ofta hur det ser ut där. I Hammarby så har man David Osted, bra kille, bra målvakt, 3+. I AIK har man Budimir Janusevic.
Ja, 2-3+.
Precis, 3+ skulle jag säga ändå. I Djurgården, visst, där vet vi inte riktigt. Det är lite osäkert med Vasutin. Han kan säkert vara en 4+ målvakt, men vi är osäkra där än, så att jag vill ändå lägga mig på 3+ så länge.
Och det är också liksom, det är ju inte så att man har tagit in han på ett 4-årskontrakt här, och man har liksom gör en stor satsning på den här målvakten för man tror på honom och det är möjligt och allt där, utan det är ju ett lån som ska sköta det för Djurgården.
Ja, men där har de ändå varit tydliga med att de skulle kunna köpa loss honom sen. Men sen har vi också i Malmö då, som där vi är vana.
Jo, absolut, jag förstår det, men då, vad då gör
ja.
Det då?
Ja, absolut. Ja, absolut. Och sen har vi Malmö med Marco Johansson såklart, som får mycket skit, men som inte är bättre än max 3+ just nu.
Ja, kanske till och med 2+ på Marco Johansson, eller Malmös målvaktsbesättning. Vi har diskuterat att vi satte 3+ på det när vi gick igenom det, och det är 3 svaga+. Det skulle till och med kunna vara 2 starka istället.
Ja, men vi saknar helt enkelt ledande målvakt i de flesta lagen. Det är inte målvakten som är defensivens stjärna liksom i flera av de så kallade storlagen.
Nej. En som jag tror på, men som inte riktigt är där, det är ju Tim Rönning. Jättelovande. Långt ifrån färdig, ung. Vad har vi? 21-22 någonstans där?
99 tror jag.
Men har ju tyvärr då varit skadad här under försäsongen. Får se hur det påverkar honom. Där finns en potential. Det skulle kunna bli en målvakt som är så bra i år att vi får checka upp det här. Men här och nu så kan vi inte säga att han är det.
Nej, och sen har vi ju liksom Samuel Bolin som är ju en stor talang som ska stå sin första allsvenska säsong i Mjällby före han där Carl Johan. Nej.
Du skrattar för att du brukar säga att han alltid tappar bollen, Carl Johan.
Carl Johan Eriksson, va? Han tappar bollen minst en gång per match, men sen så har han gjort en del fel insats också. Men målvakten är svag, och sen jag tänker på vänsterbacken, den ser ju extra svag ut just eftersom högerbackspositionen är den kanske starkaste av alla hela allsvenskan.
Så är det. Det var ju någon som skrev till mig på Twitter angående att det var ingen som kunde konkurrera med Vittry. Han var den bästa, har för mig att det var. Och jag fick ju svara, okej, men har vi Lustig då i AIK, va? Han är väl helt okej. Vi har Erik Larsson i Malmö FF. Han chillar. Vi har Johan Larsson i Elfsborg. Fan, han har seriens bästa spelare i fjol. Var vi mer?
Ja, men Simon Sandberg är ju ganska bra i Hammarby och så vidare.
Det är en otroligt stark position i många, många lag.
Joel Nilsson i Mjällby.
Ja, där har du en till. Så att högerbacken, definitivt jättestark, men vänsterbacken. Ja, vad har vi där då? Nej, där har vi ju Mohanna Jaese i Bayern, i Hammarby, som enligt Darijan Bojanic intervju du gjorde, Per, är, vad fan sa han, Sveriges bästa vänsterback?
Alla kategorier, ja.
Men han kanske är allsvenskans bästa vänsterback då. Fram till Oskar Wendt kommer. Jonas Knudsen har vi Malmö FF, som jag i och för sig tycker ligger före.
Martin Olsson är i grunden den bästa vänsterbacken. Han tycker jag sticker ut på den positionen. Men han är trots allt skadad då.
Och han kommer inte ens spela här i första matcherna. Och frågan är när han kommer igång överhuvudtaget.
Knudsen är, som du säger, orättvist utskälld. Jag står alltid bakom honom egentligen. Dels tycker jag han är en underskattad överlappare. Och dels så tycker jag att man inte heller tar tillräckligt stor vikt vid hans förmåga att sätta igång pressspelet i Malmö. Rösten man hör varje gång Malmö går till press, det är det är hans danska vrålande från vänsterbacken, för han har ju översikt över hela planen. Och såklart inkasten då, som ju är ett otroligt anfallsvapen som ibland föraktas, men inte av oss här då. Men om man kollar på topplagen där, så är ju vänsterbacken ett problem. Ofta Elfsborg, Simon Strand, okej spelare, men ändå den klart sämsta delen av den backlinjen. AIK, Erik Karl är ju en stor talang, men han är ändå den sämsta delen av AIKs backlinje. I Djurgården, ja, där är det väl lite, Elocek är ju alltid 3+, han var ju 4+ under guldsäsongen, men i grunden 3+ vänsterback. Så att vänsterbacken tycker jag överlag är ett problem. Nu fick ju de in Skolason i Norrköping istället för Telo eller Agardius då, och det är ju bra, jättebra. Han kan spela både innermittfält och vänsterback, och jag gillar honom mycket, så att där hade ordnat upp sig lite i alla fall.
Ska de använda Skolason som vinge då, eller vänster mittfältare helt enkelt?
Ja, precis.
Eller vad fan det nu blir.
Men han är väl lika, exakt, och han är lika bra som innermittfältare också, vilket gör att de får ju en bättre täckning där, vilket ju var väldigt nödvändigt.
Ja, det var en bra värvning. Men överlag där så är det klart att sen kommer ju Oskar Wendt då hem till IFK Göteborg i sommar, och då talar man ju såklart om en större kvalitet där, men återigen, här och nu så är det en svag position, precis som målvaktspositionen är. Mm. På de andra positionerna så dräller det ju om bra alternativ, inte minst högerbacken som vi berörde liksom, där du liksom har landslagets högerback och ett par som inte känns så jävla långt efter.
Nej, just det, man kan väl säga så, på målvakts- och vänsterbackspositionen finns det egentligen bara en 5+-spelare, och det är Pontus Dahlberg. Martin Olsson skulle kunna vara det om inte han har varit så skadedrabbad nu då, och man är lite osäker. Och det är ju faktiskt lite överraskande att det bara finns totalt en 5+-spelare på så många spelare.
Ja, och för att på de andra positionerna titta på anfallare, mittfältare, mittbackar, högerbackar, så hittar du direkt fler.
Ja, precis.
Vad beror det här på då? Det är ju ingen lätt fråga att få. Den kanske är ännu svårare än den kvantmekaniska slumpfrågan.
Ja, jag vet faktiskt inte vad det är, varför vi har bättre högerbackar än vänsterbackar just nu. Jag är nästan beredd att ta det förbjudna ordet i munnen, att det är lite slumpen som gör att Johan Larsson och Micke Lustig vänder hem just nu och sådär. Det kanske är att högerbackspositionen har varit starkare i svenska landslaget än vänsterbackspositionen sista åren, jag vet inte. Samtidigt så vänder ju Wendt hem nu, och då kommer det ju jämna ut sig lite. Så det är lite slumpen att Lustig kom hem före Wendt kanske.
Målvakt då?
Ja, nej men...
För att ja, det var ja, inte men... så jävla länge sedan vi satt här och tyckte att fan var det. Jag tror bara det är 2 år sedan så pratade vi om det, att Satan var mycket bra målvakter. Men å andra sidan har ju några stuckit. Isak Pettersson har ju lämnat och stagnerade ju lite sista året ändå får man väl säga. Vad har vi med för några?
Ja, fast vi är ju Oskar Linné som har lämnat AIK. Han var ju aldrig med en 3 plus i Allsvenskan. Sådär.
Men Ali Keita var jävligt bra tidigare. Jag menar, han stod ändå i Europa och gjorde det bra. Sen tycker jag att han fortsatte att vara på en hög nivå. Men har dippat i fjol.
Det förvånar mig att så många av topplagen och tänkta topplagen en av deras svagaste positioner är målvakten. Det förvånar mig lite att men det kanske är i
Dalin har ju försvunnit från Malmö för man tänker på också.
Exakt. Det kanske är lite i linje med en allt mer offensiv fotboll. Att man lägger sin större del av sin transferbudget på offensiva mittfältare, yttrar, anfallare snarare än målvakten.
En målvakt som ska bli intressant att se det är ju David Mitov Nilsson som kommer hem till, han kommer hem till svensk fotboll igen. Guldmålvakten från Norrköping ska stå i Sirius. Sirius som har varit ett av de där lagen som har haft stora målvaktsproblem senaste tiden, det har vi tagit upp tidigare. Men det ska bli intressant att se vilken nivå David Mitov Nilsson befinner sig på, för det är ju så jävla avgörande för försvarsspelet när det kommer in en keeper. Han behöver liksom inte vara någon fantom som tar allt, men när backlinjen och laget känner den här tryggheten, man ser ju direkt på när lag börjar släppa in massa så här, mål som vi då upplever som oförklarliga och tenderar att förklara med slumpen, då kan man hitta fjärilsvingslagseffekterna, att det faktiskt finns en förklaring i att det är målvakten som har dålig spelförståelse, dålig beslutsförmåga, det är det som är förklaringen, det är inte slumpen.
Det, till exempel är det inte omöjligt att Djurgården skulle kunna utmanat Malmö förra året om inte de hade haft PK Portveit eller Vajo i målet till exempel, alltså det är att om de hade haft målvakter som var på samma nivå som resten av laget.
Så är det. Därmed ska vi kasta oss över vårt sista ämne för idag. Och det är helt enkelt att det är premiär till helgen. Vad ska vi se? Vad ser vi fram emot? Vart ska du? Om vi börjar där. Vilka matcher gör du? Vi har en premiäromgång med 2 matcher på lördag kan jag säga. Örebro, IFK Göteborg och Malmö FF Hammarby. Sen har vi 4 matcher på söndag. Halmstad Häcken, Elfsborg Djurgården, Norrköping Sirius, Mjällby Varberg. Och sen 2 matcher på måndag. Kalmar, Östersund, AIK, Degerfors.
Ja, på söndag ska jag på Elfsborg, Djurgården. Och där är ju liksom ett av skälen till att folk ändå inte har vågat tippa Elfsborg högre än 6-7. Det är ju faktumet att delvis så har de ju kanske inte... Nej, men det första viktigaste skälet för mig är i alla fall att de har haft så mycket skador. Mm. Att det har varit så mycket spelare borta. Frick har varit osäker, Simon Olsson borta, etc. Väisänen. Och Rönning, liksom. Det är ju viktiga spelare. De har ju inte kunnat...
Centrallinjen.
Exakt, de har inte kunnat spela med bästa laget alls egentligen. Och nu när de ska möta försäsongens kungar då, även om de fick stryk mot Hammarby nu i Djurgården, så då ska det bli helt intressant att se hur Elfsborg mäktar med sett till det prekära läget man är i. Mm. Och sen ska jag på AIK Degerfors på måndag, som också ska bli jättespännande att se Degerfors spela på Friends Arena.
Är det liksom skrällkänsla i luften på Degerfors där, eller? De kommer in här nu med all sin energi och inget att förlora. Ja. AIK lite pressade, osäkra. Degerfors vinner med 2-1 efter 2 mål av Viktor Edvardsen.
Ja, just det. Det är ju det också, Edvardsen efter den... Efter,
det är den bästa storyn på den matchen.
Precis. Nej, men det är klart att det kommer bli i 2-2 i den matchen.
Det var derbyna brukar sluta. Själv ska jag på Örebro, IFK Göteborg. Vi ser om det blir allsvensk debut för Marek Hamsik direkt, men det är väl kanske tveksamt om de kastar in han på ett konstgräs i första matchen, jag vet inte, när han dessutom har haft problem med sig vad. Jag var ju på Blåvitts träningsmatch på Vallhalla här i helgen för jag var nere i Göteborg. Då var ju Hamsik där, han stod och kollade på tillsammans med sin vapendragare där som han verkar ha med sig överallt han går. Så att jag som den liksom skjutjärnsjournalist jag ibland gör comeback som, så slängde jag iväg en fråga till honom om han var, are you ready for the game on Saturday, Marek? Och då kom ju Blåvitts presschef Marcus Modér, klev han in snett från vänster. Han tar inga frågor idag. och det var så bildligt symboliskt att Hamsik, han skulle precis öppna munnen. Mm. Du vet så här, vad är det där? Och svara någonting. Jag vet inte vad han skulle säga, men och då kommer han som en kobra där liksom, presschefen, och bara, nej, han tar inga frågor idag. Och då tystnar han liksom. Sen när jag hade gått därifrån, berättade ju Modera efteråt, då hade ju Hamsik frågat journalist, om det var, om jag var journalist då, som hade frågat honom. För det hade ju, fattar ju kanske inte han, jag vet inte, det var någon supporter som kom liksom lallandes där. Och då hade Modera svarat, they are all journalists.
Nej, men för grejen att jag tror att Hamsik är så pass slipad, så han hade ju förmodligen varit så pass klok att han bara hade svarat tillbaka, I hope so. Ja. Vilket inte hade varit ett problem för någon inblandad.
Nej, jag vet. Nej, men det är ju presschefer så där, de liksom, vad fan, han, är det någon som hade klarat den mycket enkla frågan, så är det han. Så att egentligen kanske jag borde sagt till Marek att det var jag som frågade om den här frisyrfrågan från den presskonferensen, och bett honom bedöma om han trodde att det fanns förutsättningar för mitt hår att göra en sån frisyr, om han nu inte lyfter blåvitt i toppen. Den matchen ska jag på, och sen ska jag på Norrköping Sirius. Jag förväntar mig liksom ett målfyrverkeri där, och Norrköping är liksom någon form av superslakt liksom, där det är bara Haksabanovic och Adegbenro och Levi och Isak Bergman Johannesson och allt fan de heter, sprutar in mål där, vad tror du?
Men jag är klart att jag tror att Norrköping vinner, men det är ju kul att se då om det här stora ansvaret som innermittfältsparet har i Norrköping med det här spelsystemet, Fransson och Isak Bergman Johannesson, som ju trots allt är bara två spelare, de ställs då mot den statistiskt kanske bästa duellspelaren i serien då, Mathijsen. Får vi se ifall de kan hantera det helt enkelt. Just det.
Sen är det ju några andra intressanta matcher där. Jag menar, Halmstad-Häcken blir oerhört intressant. Det blir intressant att se vad står Häcken? Hur starka är nykomlingen Halmstad? Du har liksom det här Mjällby-Varberg. De möts direkt på söndagen där. Fjolårets två nykomlingar då, som ju gjorde bra säsonger. Viktig match för dem. Samma då måndagen egentligen där, bortsett från AIK och Degerfors, då har vi Kalmar och Östersund. Det är lag som jag har tippat som på nedstigningsplats där, som också möts direkt där. En slarvig journalist hade kallat det för en måstematch redan i premiären, men det är sådana inte du och jag, Per Boman.
Nej, men jag tänkte...
Jag har gjort det här, jag har fått bjuda dig på den lunch som vi är på väg mot snart också. Exakt. För nu har vi hållit på en timme här igen.
Nej, men jag tänkte på den sista grejen där om Mjällby-Varberg. Det var väl det som väckte Mjällby, tror jag, förra året när de fick... Nej, jag har helt fel. Det var ingenting. Det ska bli det
lunch istället.
Ja, det gör vi. Det blir en intressant match. Ja.
Nej, men för att nu har vi tröskat igenom hela körschemat här, och det var allt vi hade för idag. Jag tackar dig, Per Boman, som var här med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square. Mm.